If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 3. Ett avsnitt där vi ska prata om, kan man tänka för mycket? Ska man sluta tänka? Och sen så skrev Mikael, snälla hjälp! Är det så?
Ja, men det, så kan det ju upplevas. Alltså, om det är mycket tankar man har som man bara... Jag vill inte, att de, som jobbiga eller som alltså, man inte vill tänka, så kan det ju vara så här, behöver hjälp. Och då kan de höra av sig och ta oss ibland med de här frågeställningarna, så att absolut.
I förra avsnittet, episod nummer 2, träffade vi Karin Hägglund och pratade om när livet faktiskt är ganska tufft och det kan påverka.
Mm. Ja, men jag tycker att det var ett bra, fint samtal, och också dels två perspektiv, hur man som individ kan hantera när det blir jobbiga känslor. Men sen tycker jag också det var intressant det här vi pratade om, hur omgivningen kan hantera någon som mår dåligt, att man inte... Att det inte blir som det kan bli ganska lätt, att nu kommer Jonas här, eller nu kommer John, eller nu kommer den här personen som inte mår så bra. Att man vet inte hur ska bemöta, utan att egentligen det värsta som kan är ju liksom att inte bli sedd. Utan att, ja.
Man vågar fråga hur det är.
Ja, att våga fråga, och att den som kanske då mår dåligt också ansvarar för att om man vill berätta eller inte. Men frågan i sig är ju alltid, det är alltid trevligt att bli sedd.
Och det är inget ömtåligt liksom äggskal heller, utan man var sig själv och ja. Ha kul.
Sen en positiv sak, när man är med om någonting som är ganska jobbigt, så är det ju så att livet går vidare och det mesta brukar ordna sig.
Mm. Ja, verkligen. Alltså det var en fantastisk intervju på SVT om damlandslaget i basket, med två spelare där som alltså, jag har aldrig sett två skratta så mycket i en intervju, och så ja, man bara smittade av i skrattet. Men då ena där tjejen hade ju varit skadad två gånger, pajat korsbandet på båda knäna, och liksom har verkligen haft ett positivt fokus under den tiden och tänkt så här, och verkligen utvecklats. Alltså, hon har ju blivit mycket starkare i kroppen efter det och kunnat lagt mer tid på liksom fysträning och så att hon, ja, kasta bättre och ha bättre styrka. Det var, tycker jag, väldigt att hon hade det fokuset. Och det är ändå två korsbandsskador, det är en ganska stor process.
Ja, det är tufft. Jobbigt. Tar lång tid.
Ja. Kan man tänka för mycket?
Ja, jag vet. Nej, alltså det beror ju på hur man definierar det. Alltså det första svaret är nej. Alltså hjärnan är ju uppbyggd för att hoppa. Alltså att vi tänker ju hela tiden. Vi kan liksom inte...
Vi kan inte tänka mer eller mindre på något sätt heller. Vi kan tänka på olika saker.
Ja.
Alltså precis. Vi tänker ju alltid.
Ja. Och sen kan väl jag tycka att beroende på vilken stressnivå man har i livet, så går ju tankarna, känns det i alla fall som för mig, tycker jag att tankarna går ju snabbare eller långsammare. Alltså om man är väldigt avslappnad så kan det ju vara liksom en färre tankar på något sätt. Men är man väldigt stressad så kan det ju gå väldigt snabbt i vissa tankebanor och så.
Och väldigt intensivt, och tankarna blir väldigt verkliga och betyder mycket och får väldigt mycket kraft kanske.
Ja.
Man hoppar snabbt mellan dem.
Ja.
På något sätt.
Ja, och att, precis. Jag tror exakt att man kan inte sluta tänka. Man kan bli bättre på att liksom kanske välja vad man vill, hur man vill hantera de tankar som kommer.
Och vad man vill fokusera på. Men det är just det där, sluta tänka, som är, det är väldigt vanligt. Mm. Att många idrottare vill det. och tror att det är det man ska göra. Och man ska tänka mindre och sluta tänka. Och sluta tänka är svårt alltså.
Ja, verkligen. Och att,
Men upplever ni att det här är ett stort problem? Är det många som fightas med att brottas med sin egen tanke?
Ja, brottas med sin egen tanke är ju ett jättestort problem skulle jag säga hos många. Mer eller mindre hos många. Mm. Och det kan ju bli... Alltså om man fastnar och börjar älta och liksom fastnar i vissa tankebanor så kan man kan ju hålla på nästan hela tiden i flera dygn kring det. Och det kan ju ta upp hela... Alltså jag tror många kan stanna hemma och bara fastna i den här ångesten och gräva sig djupare och må skitdåligt. Alltså. Och jag vet ju själv att jag har fastnat i ångest många gånger tidigare i mitt liv. Att när man har ångest och är rädd för någonting och är orolig och vet hur det ska lösas och man går djupare och djupare, så kan de tankarna vara med hela tiden och förstöra väldigt mycket av vardagen.
Ja, jag tror också så här, bilden av i nidrottare kan ju ibland göra det här svårare, att man som nu inför OS liksom, att många bilden av att de ska bara köra på liksom och inte tänka, utan att men det handlar bara om att göra det man ska, eller så, men när man tar skidåkning, det handlar bara om att åka så fort du kan, men att ingen kan bortse från att de är liksom människor, och då har vi tankar och känslor, alltså det innebär att det kommer påverka oss, men det är också det som är, jag tror liksom perspektivet handlar om att det är det som gör det härligt också, alltså om vi inte hade känslor hade vi liksom inte tyckt att det var lika roligt att vinna, alltså när Charlotte Kalla nu tar OS-guld liksom, det är ju en lång resa, det är en resa hon har gjort över lång tid sedan hon började skidåkning liksom, hela tiden och jobbar mot de här målen, och senaste åren där hon haft svackor och hon lämnar land, alltså hon har ju haft både bra och dåliga känslor, och jag tror att det är liksom att hon, det bidrar ju till att det är så fantastiskt.
Nu. Du menar Charlotte Kalla som tar OS-guld i 3 OS i rad.
Ja, exakt. Och att det, jag menar att hitta att liksom, nu tappar jag tråden, men att
man... Men en viktig del i det här också är ju inse, eller liksom att lära sig att tankar och känslor är bara tankar och känslor, och de kommer och går. Och vi är inte våra tankar och känslor, utan det går liksom inte att stoppa det där flödet. Mm. Och ju mer viktigare det är att vi tänker vissa tankar och inte tänker andra, så blir det mer problematiskt. Men om vi kommer liksom lära oss att det är bara... Det kommer hela tiden, det kommer svärma olika intryck, olika tankar. Och vår uppgift är ju på något sätt då att fokusera på det vi vill fokusera på. Så blir vi distraherade och då tar vi tillbaka fokus. Och ju mer vi kommer till insikten att tankar sig inte farliga, desto mindre kommer de påverka oss också. Mm. För jag menar, hela tiden, om jag tennisspelar till exempel och ska serva, och sen kommer tanken till mig så här, och slå inte nät. Om jag vet att det är bara en tanke som kan komma, så kanske jag knappt märker den tanken, den bara svischar förbi. Men om jag har lärt mig att jag får inte tänka den tanken, det är dumt, då kommer jag missa. Då kommer jag direkt snappa upp den här tanken och tänka, nej, jag får inte tänka den tanken. Och försöka liksom bli av med den och brottas med den. Och då ligger ju fokus mycket på den tanken, och sen kanske det förstör för mig. Men om jag, det är bara en tanke, så refokuserar jag och sen blir inte med det på något sätt.
Jag tänker så att det är olika nivåer på problematiken kring när man känner att man, oj, vad jag tänker för mycket, måste jag tänka så här mycket?
Mm.
Alltså hur ser ni på det? Alltså skulle vi kunna definiera lite olika nivåer på det?
En bra grundtanke om man tar det utanför idrotten, när man är hemma eller vad man nu är, eller även på idrotten kanske, att om man kommer på sig själv i några minuter att man fastnat i samma tankebanor, det behöver inte vara ganska lång tid, utan det räcker med ett par minuter, att jag liksom är fast i de tankebanorna, och det kanske är jobbiga tankar som jag mår dåligt av eller tycker jobbiga, och att de inte är funktionella, de leder inte någon vart. Då är det ganska bra att byta fokus. För redan där har man liksom hamnat i ett tillstånd som inte, det kan vara lite negativt för återhämtning, det leder inte till någon vart. Liksom. Och då försöka fokusera på någonting som känns meningsfullt och som som är vettigt som har någon funktion. Så redan där tror jag många i vardagen händer ganska mycket att man kan fastna en kvart. Man oroar sig över något som inte har någon lösning eller och så vidare. Så det är väl en låg nivå på det. Men så jag tror många kan ha med sig att, vänta nu, att vara lite mer uppmärksam. Vad är det jag tänker på? Jag har tänkt 40 minuter på att vad synd att jag inte tvättade bilen igår.
Mm. Alltså, men, precis, och det, men, typ, man kan, ja, men, ett, men jag, om jag går i butiken och ska handla och så är jag med Ester och så kanske jag får ett sms, det kan vara dig Fredrik, eller kan vara någon annan liksom, kund eller så, och så börjar tänka på det smset, alltså börjar säga, okej, hur ska jag göra, hur ska jag hantera den här situationen och så vidare. Och helt plötsligt då har ju min, alltså min handling som skulle kunna kanske gå på en kvart, när jag börjar tänka på det här eller kanske till och med försöker svara på något sms, så går ju liksom, då tar det typ en halvtimme. Alltså att, och där kan vi då tänka att alltså, då är det bättre för mig att säga, okej, men de här tankarna jag har nu, de behöver jag inte lösa nu, utan nu fokuserar jag på att handla. Så här, okej, vart är mjölken, vart är köttfärsen, vart är de här goda vegetariska köttbullarna, liksom vart är de här, då kan jag liksom ta mig ut ur butiken på ett smärtfritt sätt, eller på att säga, med ett barn. Och för man det till idrotten, att välja vad man fokuserar på, att så här, och sen kan det ju vara att de där tankarna jag fick i matbutiken, de kanske jag behöver tänka på, jag kanske behöver liksom analysera de här och så vidare, och det är ju ja, men som jag och Fredrik var iväg förra veckan på en konferens, han och jag, och liksom pratade
intern konferens
och pratade lite framtid och så här. Och det var ju väldigt skönt, för där har ju vi liksom hela tiden kunnat mata ett in tankar i den konferensen och sagt så här, men det där kan vi ta då, eller det där kan vi ta då. Och det där tror jag är ett bra att ha en strategi för när man fångar upp olika saker. Och det kan ju vara så här, idrottare pratar med som där det blir väldigt stressigt eller veckorna, och då har ju vissa börjat jobba med att de kanske på söndagar eller beroende på när de har match eller tävling, att så här, sätta sig ner med sin fru eller man eller och barnen beroende på ålder och så här, att planera veckan, att gå igenom så här, att sätta sig ner och så här, okej, nu gör vi det här. Alltså, och att hitta tid för den planeringen, för att ibland kan det bli liksom med,
och planera in tid för den planeringen också.
Ja, och planera in, och liksom att då blir det ju, ska man helt plötsligt göra planeringen i 5 minuter i bilen på väg till träning, så blir det ju inget bra. Men om man däremot så tar en söndag och man kanske gör en kopp te och några mackor och så sätter man sig ner och så går man igenom veckan, då blir det ju också mycket bättre samtal.
Och det tycker jag också är en bra sätt just för att hantera det där. Jag brukar ta upp en väldigt bra, tycker jag, strategi för att förbereda sig mentalt för tävlingar. Och då har vi att, för du vet, om det är måndag nu och det är match på fredag klockan 16, så blir ju liksom, ju närmare man kommer den här matchen, den tävlingen, så börjar man tänka mer på det. Och det kan ju vara att man liksom ältar och går igenom och liksom hur ska oroa sig liksom, och fastnar i det mer och mer. Så då tycker jag det är jättebra att man, som lite som du sa där, att man bestämmer en tid för när jag ska ha min mentala planering. Så då sätter jag den torsdag 18.00 till 18.30. Då ska jag tänka på allt jag behöver tänka på inför matchen. Mm. Så jag kanske behöver tvätta och sånt innan, men det kan jag ju förbereda också. Men i alla fall, och då hjälper det mig under den veckan att hantera de tankarna. Så när det kommer upp lite oro kring matchen, hur ska jag göra då så här? Ja, men jag behöver inte tänka på det nu, jag tar det på torsdag klockan 6. Lättare att släppa det då och acceptera det. Och sen torsdag 6 går man igenom allting. Allt jag behöver tänka på, liksom, vad jag är rädd för, vad ska jag på för kläder, vilka ska vara där. Och så tycker jag det är väldigt bra att sätta upp processmål för matchen också där. Vad vill jag få ut av matchen oavsett om jag vinner eller förlorar? Så att man också lättare kan ha ett utvecklingsfokus under matchen. Och sen del nummer 2 är att man precis innan matchen, att man skriver ner det här. Så dels, så precis innan matchen så går man igenom det här igen. Vad ska jag fokusera på? För då har man också hjälp på matchdagen. Där man liksom har, kanske ännu jobbigare. Om det är liksom match klockan 4 så tänker man väldigt mycket på matchen under dagen. Och då, kan jag liksom, då vet jag att jag har gått igenom allt jag behöver gå igenom. Jag får lita på det. Läs en bok eller häng med kompisarna. Och jag kommer ihåg det, för jag kommer påminna mig själv innan matchen. Så precis innan matchen går jag igenom. Och då är det mycket lättare att släppa den där, hantera tankarna och inte behöva gå in i dem. Liksom.
Mm. Jag tror också att hitta, att vara medveten om att man kan inte bara förlita sig på att säga, men nu ska jag kunna hantera mina tankar eller sluta tänka på ett annat sätt, utan att det också, det är en process att jobba med, och som Fredrik är inne på, att kanske hitta, alltså det här är ju rutiner, fantastiskt. Alltså kan du ha då en rutin att, som Fredrik säger, en timme går igenom dagen innan kanske, och sen så tar du fram de här processmålen som du då kollar på inför matchen, och att du liksom tränar dig lite på att hitta de här av och på funktionerna. I golf blir det väldigt tydligt, alltså när du är ute och spelar, att alltså du går på när du, alltså golfare jag jobbar med kan ju vara sen, de kliver på när de liksom börjar välja klubba. Det är då liksom, då kliver fokuset på. Mellan bollarna när de går, då kan de tänka på massa saker. Alltså vad de ska äta eller vad de gör här. Eller, det är inte alltid att de går och ältar liksom slagen, utan de försöker faktiskt se sig, oh, men gud vad vackert det är här, och vad härligt, och solen skiner, och vad skönt det är, och så vidare.
Ja, det
och
sen, är bra att tänka på något annat här.
Ja, ja. Och sen när de kommer till bagen, att de liksom, så att någonstans har rutiner och strategier för hur hantera hur i sitt tänkande, helt enkelt.
Såg ni EM-finalen Sverige-Spanien?
I handboll?
Ja.
Ja.
Vad tror ni att Sverige tänkte efter andra, eller i typ 10 minuter innan andra halvlek, efter att ha haft försprång i första och sen inte göra några mål på 10 minuter och Spanien bara drar ifrån? Mm. Vad tänker man då?
Men då tänker man väl kanske hjälp. Alltså,
ta oss härifrån. Kan vi spela om matchen?
Ja, men att den där har ju varit med om liknande, alltså förut när man har haft matcher och man bara, vi måste vinna, och bara märker att vi kommer förlora, eller liksom motståndarna kommer i kapp och man bara står där, och det är ju jättejobbigt. Men jag tror att skillnaden mot att det är jobbigt och att det blir jobbigare än vad det behöver bli, att det som Fredrik sa, att man behöver kanske inte vara, slå ner på sig själv, att man tänker, shit vad jobbigt det är att Spanien nu kommer i kapp och nu kommer inte det här funka, utan att någonstans, okej, det är de tankarna som kommer nu, och fokusera på så här, men vad är mina nästa actions, vad är mina beteenden, vad ska jag göra liksom, nu ska jag fortsätta våga trots de här tankarna.
Är det inte så här också att menar, det är viss skillnad om lagidrott och nej, det är samma sak egentligen. Att,
jag tänkte lagidrott inte.
Nej, men plötsligt så blir det ett problem att vi börjar tänka att i tennis, och så hamnar man i en situation och så börjar man liksom tänka det där, att nej, men jag får inte, och så blir det jobbigt sådär. Oavsett då, vi hamnar i det där pissläget liksom, så handlar det om att ta med sig en bra utgång. Även om man åker på rådäng. Mm. Att vad kan jag ta med mig som positivt till nästa steg?
Jätteviktigt. Och någonting som alldeles för många inte gör, eller inte liksom, det är jätteviktigt, tror jag, grej, att just oavsett om det går dåligt. Jag brukar ta upp det som ett exempel väldigt ofta, att om det är tennisspelare, jag kan ju spela helt fantastiskt tennis, driva ut motståndare på sidorna, 5-6-7 slag liksom, spela grymt bra tennis, och så får jag en lätt boll tillbaka, lite lös, och lätt att lägga undan, så missar jag den. Vad tar nästan alla med sig? Nej, jädra attan, så att jag missade, och så dåligt, och så går man därifrån sänkt, dåligt fokus, och så har man liksom inte bra förberedd för nästa boll, istället för att liksom ta med sig att grymt jag spelade där, och riktigt bra, jag gjorde precis vad jag skulle, jag vågade ligga kvar, jag väntade på rätt läge, och tänk att man kommer från där efter en dålig miss, kommer från där stärkt istället, och ta med sig det man gjorde bra och fortsätta göra det bra. Den där dåliga missen i slutet behöver man inte ens tänka på, den sätter man 19 och 20 gånger ändå. Mm. Och ta med sig liksom, som du säger, ta med sig det bra liksom.
Handlar det mycket om liksom rädslan att man gör ett misslyckande? Att där har man grundproblemet?
Jag skulle nog säga grundproblemet är rädslan över det oklara. Alltså att rädslan, alltså att om man tar mycket idrotten, är ju väldigt tydligt liksom. Om man tar tennis, tar fotboll, så är mycket så här, du ska göra det här, du ska göra det här, och då märker man att man blir bättre. Men när vi kommer till det här mentala, så blir det ju mycket mer diffust. Alltså, där finns det ju en rädsla över att de här tankarna, kan jag säga den här tanken liksom? Kan jag säga den här tanken att jag tänker att jag kommer förlora innan matchen? Det är ju liksom inte okej. Det är inte så man ska tänka. Det är inte så jag har läst och sett på film och hört att man ska tänka. Utan man ska ju tänka så att jag kommer gå in och vinna det här. Och att liksom, det tror jag är en, att det finns en rädsla i att det som, och också så att det blir odefinierat.
Och sen tillbaka till något, hoppar tillbaka där, men när du var i matbutiken med din dotter. Och just som de här tankarna kommer upp, eller du får det där sms:et. Just som vi varit inne, men liksom att ett sätt att komma ifrån det där då. Det kanske, för du sa det, det kanske är viktiga saker också. Mm. Ja, men skriv ner de sakerna, eller bestäm när du ska ta upp det igen. Så är det lättare att släppa det där då. Men också, ibland kan det ju vara att de tankarna, det är inte så viktigt heller. Ett tennisexempel var ett tennisproffs som var ute och tävlade och sen var tränaren med och tittade. Och för den här spelaren så var det väldigt viktigt att tränaren betedde sig på ett visst sätt. Och att och då var liksom, fick tränaren inte göra vissa, de hade pratat om det innan och hon hade liksom berättat för tränaren, men gör inte så här och gör så här liksom, för att annars så kunde spelaren störa sig på det. Och då under matchen då så hade tränaren gjort fel liksom, hade suttit med mobilen och, eller pratat med en annan spelare och så där. Och då hade den här spelaren gått och stört sig på det här. Och då hade spelaren också varit rädd för att hon skulle glömma bort det här efter matchen. För det var en sån viktig grej, så hon ville ju säga det till tränaren. För liksom, du gjorde fel, jag vill liksom att så här ska du göra. Så hade hon ju gått och ältat den här tanken för att liksom komma ihåg det och inte glömma bort det. Men så här, ja fast du spelar match, du ska fokusera på matchen. Här är ju liksom, om jag kommer ihåg det efter matchen, fine, då kan jag ta upp det. Men det handlar ju om att liksom släppa det och fokusera på det man ska. Det är ju väldigt synd att förlora matchen på grund av att man ska komma ihåg att säga till tränaren att den beter sig fel på läktaren. Det här är ju kanske inte så värt att komma ihåg det.
Nej, men att också ha det här med att tänka för mycket, men också ha alltså vissa tankar har ju, eller det blir kanske flummigt nu, men att vissa tankar har ju mer emotionell power. Alltså om jag tänker så här, om jag går på, om vi tar ICA eller Coop eller Hemköp eller Lidl. Så om jag går där och ska välja mjölk liksom, det är inte så stor betydelse för mig om det blir röd eller grön mjölk liksom. Utan däremot så kanske då i jobbsammanhang om jag får nej på något stort uppdrag, eller liksom det kanske är någon kund som hör av sig som inte är nöjd, eller att jag kanske på en föreläsning missar en del eller så. Det är ju sådana saker som betyder mycket för mig, och som det har ju mycket, mycket svårare att släppa. Och det får jag jobba med mycket mer att
efteråt, menar jag.
Ja, eller, och under tiden kan det också vara. Det kan ju vara att man får någon dålig tanke, eller man kanske får någon kritik i någon paus, eller alltså att någonting händer som sitter kvar igen. Och då behöver man jobba ännu mer. Så att, det där är ju olika. Så där med tränaren tänker jag att alltså, tränaren är ju en väldigt betydande person, och man, beroende på vad det är som händer, så kan det ju vara lättare eller svårare att inte absolut släppa det, men att inte liksom fokusera på
absolut
det.
Absolut, men så är det ju definitivt. Men en tumregel under en match, tycker jag, en bra tumregel, det är att om det inte är så viktigt så att du måste liksom avbryta matchen och springa därifrån och liksom hantera det, för det är liv och död eller någonting, då måste du aktivt jobba med att släppa det och fokusera på något annat. För det här är ju okej att tankarna kommer, man stör sig på att varför gjorde han så. Men att aktivt gå och påminna sig själv för att man inte vill glömma det. Då jobbar man ju aktivt för att komma ihåg det.
Ja, och att med det, nu håller upp här, det är ingen som ser, men mobilen, alltså mobiltelefoner, att det är mycket idag handlar ju om att ganska snabb kommunikation. Alltså att vi ska svara i telefonen, kan vi inte svara så kanske vi skickar det här smset, så jag kan inte prata just nu, jag ringer upp dig sen eller så vidare. Och att om man tar ungdomar eller lite yngre generationer, är också uppväxt i att hela tiden hitta lösningar väldigt snabbt, och att vissa av de här delarna kan också man träna sig i att alltså man gjorde det här marshmallow-testet med att man satte barn i ett rum och så la man en marshmallow och så väntade de en minut så fick de två marshmallow, alltså om de inte åt upp marshmallow direkt.
Det första
är. Ja, och det är liksom såklart, det är väldigt många barn som såklart givetvis äter upp marshmallowsen. Och där tror jag att det här också handlar om att liksom det här, man kan ha en utbildning på så här surfsuga, att man inte ska liksom ta det, en polare som köpte en ny fyrhjuling Och så kan han kom inte få den förrän om någon vecka. Men då sa han så här, men det är ganska skönt att, så här, att suga lite på det, att inte få belöningen direkt. Mm. Alltså att han kommer gå nu 2 veckor och ha så här, se fram emot att få den här, än om han skulle få den direkt. Och att det där tror jag kan, det är en träningssak, att i egentligen allt idrottande, att utveckling tar ju tid. Och att där kan det också vara att vissa av de här tankarna och känslorna kan man inte lösa direkt, utan det kanske bara känns jobbigt och obehagligt, och att det jobbar med att det också är okej.
Ja, för också om man pratar om just ältande och fastnar i oro och sånt, så är ju det lösningen till det också. Att det är okej att det är lite jobbigt nu. För det, om det kommer en jobbig, ångestladdad tanke kring någonting som man inte direkt kan lösa, så är man väldigt snabb att tänka en tröstande tanke för att sänka ångesten och oron där.
Mm. Men vad är en tröstande tanke? Vad tänker du då?
Ja, men om vi tar att... vad kan vi ta som exempel?
Det kommer gå bättre sen, eller det här var så farligt, eller nej?
Jo, men precis, att, men han hörde inte det. Ja. Eller liksom, han är inte arg på mig. Ja. Eller det kommer gå bra, det kommer lösa sig. Mm. Något sånt, så att man känner, då är man ju väldigt kreativ, hjärnan där. Den hittar alltid något annat. Jo, men du har ju faktiskt, klart han måste ha sett dig. Mm. Och sen, han tittar säkert på något annat. Jo, men han stod ju och pratade lite konstigt och tittade på det, och liksom, han var ju ganska kall mot det sen. Och då, jo, men han hade säkert annat att tänka på. Mm. Och sen håller man på så den där tennismatchen fram och tillbaka. Kommer oro och så sänker man den. Så kommer en oro och sänker den. Och lösningen då, det är ju för att det är så skönt att lugna sig där, för att få bort ångesten. Men det är ju att just låta ångesten vara där. Ja, men han kanske såg det. Mm. Och det är jobbigt nu. Det är inte säkert han såg mig, men han kanske såg det. Och sen var kvar i den ångesten. Och sen liksom försöka tänka på något annat.
Men det finns ju en bussmetafor som man kan använda i där. Men som, jag vet inte hur bra den funkar i liksom podcast-sammanhang. Men man kan då tänka sig att man själv är busschauffören som kör bussen. Och sen så fylls den här bussen då på med olika tankar. Och då får de här tankarna kliva på och sätta sig i passagerarsätet. Så kanske någon kommer fram ibland och frågar om vägen och är lite störande och liksom försöker lägga sig i, men att man ändå så här, men vet du vad, nu när jag kör buss, du får gå och sätta dig igen. Jag kan prata med dig sen när jag har stannat den här bussen och kommit fram dit vi ska liksom. Att man liksom är den som kör bussen, och sen så får de tankar som kommer in, eller de passagerare som kommer, de får komma, och det är helt okej. Men vissa passagerare tycker man bättre om och vissa kanske man tycker mindre om, det är också okej.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ska du se, testa Fredrik här. Han har 2 blyertspennor framför sig som han leker med fram och tillbaka. Och just nu så har han bildat ett kors med dem, lagt dem över varandra. Där har du suttit och hållit på med medan vi har samtalet här. Kan du låta bli dem där ett tag?
Absolut. Ska vi testa om jag kan det? Ja. Nu ligger de liksom, den ena ligger balanserar på den ena också, så det är väldigt frestande att göra någonting på det.
Nej, men för jag kan uppleva att det finns ett ganska stort föräldraransvar vad vi ger våra barn för färdigheter. För det är stor skillnad. Varför är det så stor skillnad mellan vissa individer under träning? Att det finns de som bara vågar göra, och så finns det de som inte gör för att de vill göra saker när de först kan det inför andra. Mm. Ett exempel. Och då har man ju en issue. Mm. Då tänker man antagligen att det här är ett problem och jag vill inte göra bort mig. Och likadant är det väl då när vi kommer upp i ålder, att när tanken utsätter oss för problem. Att vad vi får med oss under uppväxten.
Verkligen, och där tänker jag att man som förälder då, för där finns det ju de här, om man då tar nidbilden av tonåringar och kanske olika typer av individer, vissa pratar mer och vissa pratar mindre, men att man som förälder när ens barn eller tonåring kanske händer någonting i livet, att man kanske säger så här: vet du vad, på onsdag så du vill att vi pratar lite om det här som har hänt. Och du får välja vad vi kan gå ut och käka liksom. Jag bjuder på det, men då vill vi prata lite om det här. Och att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, för att en lösning är ju på något sätt alltid att tystna eller liksom att inte prata om det. Och det kan ju vara helt okej lösning ibland, men det är också bra att liksom vara lite jobbig, ska jag inte säga, men det blir lite jobbigt att man som förälder försöker dra ur saker ur barnen, men att man faktiskt hjälper dem att dels lyssna på dem, och så kanske inte blir världens samtal första gången man gör det, men att man tränar dem i samtalen och att man hjälper dem att sätta ord på sina känslor, för att det är ett jättebra sätt att inte bli så rädd för dem. Alltså om man kan lära sig att men just det här är min oro, det här är min stress, och det här är min ångest, eller det här är den här tanken, eller vad det nu är.
Och det blir otroligt mycket lättare sen att kommunicera om det med andra, om man själv har en relation sen, och kunna prata med den på ett nyanserat och kunna förklara hur man känner också. Om man lär sig tidig ålder att som du säger kunna uttrycka sig och sätta ord på det. Men så tror jag det är väldigt viktigt också att som förälder är hjälpa personerna att hantera tankarna och det också. Och liksom att inte skapa det mönstret att man ältar en grej som inte går att lösa i 2 timmar heller. Utan att man kanske kommer fram till att jag kan inte göra någonting åt det här, så vi kan släppa det. Mm. Om du känner att du har fått uttrycka det du känner och tänker.
Det där är väldigt klokt sagt, killar.
Tack.
Jag är lite äldre.
Vad är kruxen här?
Nej, men faktum är att om man då som förälder pratar med sitt barn, så kan man ju inte förvänta sig att man kommer få kanske svaret på en gång, utan man får ge barnet lite tid. Ställer man frågan, säger du deprimerad, så måste man ju, även om barnet är lite äldre, så måste barnet förstå vad frågeställningen är för någonting. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt att orden bara rinner ut, utan...
Nej, jag har tålamod där, att om man sätter sig och pratar om det och kanske inte kommer så långt, att man kanske släpper det lite också, och så gör man det igen, så att det inte blir en för stor jobbig grej också på något sätt.
Nej, och det är inte så kul som barn att höra från föräldrarna heller, så här, du pratar ju inte liksom, varför berättar du inte vad det är? Du måste berätta vad det är, att liksom när man inte har fått verktygen att göra det, eller liksom att man inte vet, att det kan vara ganska svårt att göra det.
Avdramatisera lite. Ja. Och det tror jag också som viktigt som förälder, att ibland dela med sig till barnen. Mm. Att berätta så här, så här, det här och det här hände, och så här kände jag. Mm. På något sätt. Och visa lite hur man kan göra.
Mm. Men vi är alla olika. En del pratar hejvilt om sina känslor. Andra gör inte.
Mm. Vad tänker du kring det?
Vilka pratar hejvilt?
Nej, jag är själv...
vilka tonåringar liksom inom... Alltså, tänker du att vilka pratar hejvilt och vilka inte?
Nej, men hur länge har vi känt varandra? Ett par år, 5 år kanske. Mm. Och jag vet inte vad ni har för uppfattning om mig, men jag är ganska öppen med vad jag känner. Om jag är ledsen så brukar jag kunna berätta det.
Inte hejvilt kanske dock.
Nej.
Nej. Men absolut.
En gång stod jag på Sergels torg med megafon och berättade.
Jag är ledsen.
Så många
skrek ut.
Så många lyssnare har jag aldrig haft. Nej, men det är ju... Jag tror ju att livet blir så mycket enklare om man är nära sina känslor och vågar berätta vad man tänker. Det finns en del som kanske anser att det är ett svaghetstecken, att man måste visa sig stark. Mm. Varför, undrar jag.
Mm. Ja, det är väl inte så starkt att göra det, och gömma det och dölja det.
Nej, men det är ju... Håller ni inte med?
Jo, absolut. Men, och där handlar det om att när man berättar om sina känslor, att, och där handlar det ju lite då om att när man är barn och ungdom så kanske man ibland berättar sina känslor för fel personer. Och det kan ju vara ganska förödande. Alltså att de gånger man kanske tar upp något, att så här, om jag tar upp något med Fredrik och Fredrik bara inte liksom lyssnar på mig och himlar med ögonen och är så här,
Jag är fel person, alltså.
Om man tar upp det med en tränare eller liksom om någon, om att så här, du är väldigt rätt person att ta upp det med, men att man tar någon tränare att liksom, som kanske inte lyssnar, för att, och det kan ju vara att tränaren är stressad, men det kan ju vara ett jätteviktigt ögonblick för den här ungdomen, och efter det kanske man tänker så här, okej, det här med att berätta hur man känner, det ska jag inte göra någon mer gång, för att det var inget bra.
Men är det fel personer vi pratar om då, eller är det fel timing, eller bara acceptera att det, alltså det måste man ju kunna, så kan det ju vara. Det kan ju vara rätt person och rätt tid, men ändå känner man att man inte får det med mötena att man vill ha på något sätt.
Nej, men jag tror att det är, vi pratade om det lite innan inspelningen, att tänka på att barn och ungdomar är barn och ungdomar, och att det kan vara en väldigt, väldigt liten liksom, grej. Alltså, jag såg en fantastisk dokumentär på SVT Play om så här, livstidsdömda fångar som så här, går i gruppterapi, och så berättar de om svek, och då är det ändå en kille som har, han är väl 40 och han har liksom suttit inne i livstid och varit missbrukare på olika sätt. Men liksom det största sveket som han tog upp, det var när han var liksom 16. Han hade en kompis som han hade anförtrott sig till som var 17. Och då hade han blivit av med oskulden när han var 16. Och berättade då det här för sin kompis i förtroende. Och det första kompisen var gjorde att berätta det för alla andra på arbetsplatsen. Och att han var så sviken över det, att han trodde att det här var något som stannade hos den här kompisen. Att jag menar att när spelare eller idrottare kanske kommer och liksom tycker sig, ja, men det känns lite jobbigt det här att vara på spela på den här positionen, så kanske man tänker sig, men det där var väl inget farligt. Men det kanske var ett jättesteg för den personen att överhuvudtaget komma och prata med tränaren eller medarbetaren. Att man inte förminskar liksom det de kommer och säger, eller liksom skratta bort det, eller?
Nej, jag jobbar med att vara och se det och vara närvarande, men om man inte kan ta det då på ett bra sätt, att man kanske säger det också.
Men att man inte har tid, att man är stressad, ja.
Ja, och kanske inte bara halvlyssnar och låtsas lyssna fast inte gör det, utan att man är tydlig med det här är jättebra att du kommer och säger till mig och jag vill verkligen prata om det, men just nu jag vill kunna fokusera helt och hållet på det, så kan vi ta det efter träningen. Ja. Eller något.
Mikael pratade alltså om dokumentären The Work. Gruppterapi bra. Med tack. Mördare. Kan ses fram till 8 mars på SVT Play.
Ja. Tack, John.
Nej, men jag tycker ju faktiskt att man kan förvänta sig av sin närmiljö att de ska lyssna på ens tankar. Och är det så att man är i en miljö där man faktiskt inte trivs, så kanske man ska försöka hitta en annan miljö att vara i. Så att man har en bra dialog med sina tränare och även lagkamrater. Mm. Om man har den möjligheten. Det beror ju såklart på nivå av karriären.
Mm. Ja, och kanske kan prata om det också. Att, liksom, att lyfta att... Det kanske är svårt, men att säga att... Ja, jag vet inte. Alltså, oj, nu välte jag inledningen här också.
Och så hade du fingret tryckt vilande på
Ja, jag kom tillbaka lite. Jag har hållit mig ganska bra från pennorna, måste jag säga. Ja. Men jag fick ett återfall. Nej, men kunna uttrycka det också. Att ibland känns det inte som att du lyssnar på mig. Att våga ta upp det också. Sen kan jag tänka mig att det är läskigt. Det är klart det kan vara läskigt. Men det kan bli ganska bra dialog kring det.
Jag tycker man ska förvänta sig av tränare att de ska ta sig tid med de som de jobbar med och prata. Det finns ju, det är jättemånga tränare som inte vill ha några samtal. De tycker inte att det behövs, för att man ses tillräckligt ofta ändå. Men just det här lugna sammanhanget att sitta ner och snacka är ju jättevärdefullt. Och lära känna varandra.
Ja, och också himla svårt. Alltså jag är ju själv varit chef och ledare och jobbar ju med de här frågorna, och alltså, jag hade ju en utmaning att ha de här samtalen med medarbetare och personalen, för att det var så mycket annat som ska lösas. Alltså det liksom i den liksom dagliga verksamheten, att säga, men okej, vi måste fixa det här eller vi måste fixa det här. Och där möter jag också tränare och ledare, att ja, men det, vi behöver planera träning, vi behöver komma ut, alltså att komma liksom en kvart sent till isen för att man har suttit i ett samtal med en spelare, eller liksom, då är det 22 andra spelare som blir lidande, eller att man kommer sent till löpträningen eller vad det nu är, handbollsträning. Alltså att det är fint, alltså teoretiskt, men det är en utmaning praktiskt, och där tror jag att det, John, jag tror man som tränare kanske behöver ha det med sig, att det här är någonting jag behöver lägga tid på. Och där kan man ju ta relationer som man är, alltså om man inte lägger ner tid på sin relation och samtalar, så finns det ju egentligen bara oftast en utväg, och det är ju liksom att man inte har en relation längre, för till slut så står man och kollar på varandra och säger så här, ja, men vad var det du hette igen, och ja, just det. Men
då har det gått långt.
Ja, men då har det väl gått långt, men att det blir ju en, det kanske blir en drastisk bild, men det blir ju någonstans att ska du vara tränare i en grupp, så behöver du också lära känna och kanske ha det förtroendet, att de har det förtroendet för dig.
Om allt bara gick på och det inte var några problem, då skulle ju inte kanske glädjen för Charlotte Kallas guld här tredje gången i rad i OS, den sötman skulle liksom inte vara samma. Man behöver lite, man måste få fightas lite.
Ja.
Men det är en del av livet.
Ja. Jag brukar leka med den tanken med idrotter bland annat, så här, om du, inom tennis eller om du golf, om du säger så här, nu får du veta dina fem nästa år, hur det kommer gå i alla tävlingar. Vill du veta det? Skulle du vilja veta det, John, om du liksom var idrottare, att så här, men okej, det här så här.
Nej, om du hade gett mig alla, visat mig vilka trisslotter jag skulle köpa.
Ja,
då hade jag blivit glad.
Ja, men hade du blivit lika glad då när du vann som
att, ja, för pengarna, absolut. Ja.
Nej, jag hade inte vilja veta mer matchresultaten.
Nej.
Hade inte jag velat veta.
Nej. Nej, men det är oftast det de säger också, man träffar, alltså det alla säger det, att de inte vill, utan det finns ju någon spänning i att, och det är det som motiverar, att så här, man vet inte när man åker till OS om man kommer vinna OS-guld eller inte. Det hade ju varit jättetråkigt om Kalla redan inne visste hur hon skulle prestera.
Men jag vet en sak.
Framförallt för oss också.
Jag vet en sak, ja. Att till slut så kommer någon besegra Kalla.
Ja, det tror jag tror också det.
Om man inte slutar,
innan det då.
Det är ju fegt, eller?
Nej, jag vet inte.
Det beror på varför hon slutar kanske.
Hon kanske, nej men hon vill väl. Alltså jag tänker att, ja, jag tror att hon kommer göra ett fantastiskt OS.
Ja. Jag tror att det blir på OS, vad blir det, 2021?
Om hon är med?
Ja.
Nej, jag är tveksam. Alltså det är 4 år till, ja, kanske. Jag vet inte.
Vi får vänta och se helt enkelt.
Ja. Det blir spännande.
Jag har citerat det här förut, men fantastiska Jonas Bergqvist, legendarisk hockeyspelare från Leksand, eller spelade i Leksand, från Skåne, med Sveriges vackraste dialekt, någon mishmash, dalmålskånska. Han slutade i sin karriär bland annat för att han tyckte att det var så jobbigt att käka kvällsmål varje kväll. Att ständigt behöva äta så här mycket.
Ja.
Det är ju något som väldigt få hockeyspelare lyckas med.
Ja.
De blir ganska stora efteråt.
Ja, inklusive mig. Att han slutade röra på sig och fortsatte äta. Det var ju...
Och Ester ska se pappa. Han är kladdigare.
Ja, han är kladdigare. När han äter, vad spiller mat.
Ja. Och Fredrik kämpar vidare med att träna tanken att inte röra pennorna.
Mm, absolut.
Om man skulle då försöka summera det här samtalet.
Ja, vad börjar man då? Nej, men...
Kan man tänka för mycket? Risken är stor.
Tankarna, det kan ju bli att man kommer i en situation där man liksom, tankarna flyr far åt olika håll och man har svårt att rikta fokus, hålla kvar, bibehålla fokus på en sak. Och så kan det bli. Så det är ju en träningssak också, att jobba med att vara här och nu. Så att det är bra att träna inte bara det på träning eller match, utan att i övriga livet, när man läser matteläxan eller läser historieläxan, att jobba med att vara närvarande. Nu läser jag historieläxan. Istället för ja, vanligt att man kan läsa samma rad 4 gånger och inte veta vad man har läst, utan vara närvarande och jobba med att bibehålla fokus och refokusera snabbt. Och när man pratar med en kompis, var närvarande i det samtalet. Sen kanske någon annan kompis bredvid eller man får ett spännande sms, men jobba med att släppa det och vara närvarande i samtalet. Så hela tiden jobba med det, så blir vi bättre på det också.
Mm.
Och det där också klassiska att man inte ska tänka. Så är det ju inte, utan när man, snarare är det att när allt funkar och man har ett bra fokus och allt liksom, då kan det kännas som att man är i ett flow. Men dit kommer man ju inte genom att inte tänka, utan dit kommer man ju just med att vara så närvarande som möjligt och fokusera på rätt saker, fokusera på det man ska göra då. Och ju mer man tränar på det och desto mer man inser att andra tankar som kommer och stör inte behöver vara farliga, desto snabbare kan man ju komma till den känslan att man är i ett flow. Liksom.
Mm. Ja, men och jag tänker att man ska få hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor, och att ja och nej, man kan tänka för mycket, man kan tänka, man tänker och man kan lära sig hantera sina tankar, men att återigen att få hjälp dels från sig själv men också från andra att sätta ord på sina tankar och känslor för att kunna skapa egentligen ett förhållande till dem och hantera dem på bästa sätt. Jag är nyfiken, John, faktiskt, det känns som jag och Fredrik vi jobbar ju med det här liksom, dagligen och i de här tankarna. Och vad fick du med dig något nytt? Alltså, vad tänker du utifrån det vi pratade om? Vad landar du i? Kan man tänka för mycket eller kan man tänka för...
Jag tycker ni sammanfattar ganska klokt här. Vara närvarande. Att tankar inte behöver vara farliga och sätta ord på sina känslor för att få ett förhållande till dem. Mm. Men ganska ofta av någon anledning så tänker jag alltid på tennis så fort jag ser Fredrik. Och då drar jag en parallell till när jag spelar badminton som jag tycker är jätteroligt. Mm. Men har alltid varit lite sämre än alla andra i sällskapet och kallas då för Eager Beaver. För att jag med sådan lust och sådan kraft ibland kan slå till bollen i helt fel läge så att den går i nät. Och i relation då till andra ögonblick som kan vara när man idrottar i stundens hetta, att man tänker den där tanken som gör att man stannar upp och inte fullföljer och får till det som man vill. Det kommer någon slags rädsla. Jag vet att jag kan göra en dragning för att komma förbi den här spelaren. Och så börjar jag tänka det och sen så misslyckas jag. Men när man är i den här totala harmonin, att man bara gör, så flyter ju allting på. Ganska ofta när jag jobbat med kids i hockey så har de lite bråttom att göra vissa saker. De kan slå iväg pucken då. Fast de har kanske 5 sekunder på sig att titta upp och se vad man ska passa till. Och så gör de inte det. Och relativt ofta när man är i de här skitlägena i stundens hetta så finns det ganska mycket tid att tänka på. Bara att man måste komma in i det där lugnet. Så tänker jag.
Och komma in i lugnet, hur gör man det då?
Att vara där. Men jag tror också att det är bli kvitt rädslan att man gör hela tiden fel. Och det är inte så farligt. Det är bara att fortsätta och kämpa på och korrigera felen.
Ja, lära sig av det.
Ja,
då har vi faktiskt hjälpt till.
Får man bara bort det här hjärnspöket så är väldigt mycket vunnet.
Och en bra tumregel där är ju att inte låta rädslan bestämma. Utan om det här känns som rätt sak, gör det. Även om det är läskigt.
Mm. Jag har gått och tänkt på, det här är ju liksom en ohygglig parentes. Många ägnar ganska mycket tid åt att göra statusuppdateringar på bland annat Facebook. Sådär. Och sen så såg jag en nu blir det lite svart humor här, en kompis som skrev...
Ska vi stänga av innan då eller? Nej, fortsätt.
Det handlade om hans... pappa som hade gått bort. Och nu försöker jag liksom finna orden, det som han hade skrivit. Men det var typ så här typ evigt saknad. Och så tänkte jag, så kan man lägga till ett komma, snart glömd. Om 100 år, vem fan kommer ihåg oss?
Ja, nej.
Och vad spelar det för roll?
Ja, det går snabbt i generationer.
Ja.
Och försöker göra det bästa av livet nu.
Ja. Hade ju sånt caching på den där. Typiskt att man glömmer bort själva formuleringarna. Men just det där att faktiskt det jag vill komma till. Att vara en del av nuet.
Mm.
Och faktiskt att fokusera på rätt saker, det vill säga det som man själv tycker om. Och inte sådana saker som går ut på att visa upp sig för alla andra.
Ja. Ja.
Lät det vackert?
Ja, det tycker jag är bra. Ja, nej, men det, jag ska inte säga så. Nu tänker vi har summerat, men att det blir ett perspektiv att vara närvarande, och då kan det behövas perspektiv på livet, och men återigen också att förstå vem idrottarna jag jobbar med, om den är 15 eller 30, så är det också en skillnad.
Mm. Det. Hur tänker du då?
Ja, men i att försöka liksom få perspektiv, att det kanske inte är så lätt att tänka att så här, om en, som 15-åring att så här, om en, livet är ganska kort och det passar på att vara i nuet. Alltså det kanske inte den 15-åringen liksom så här köper in på, utan med mer, det kanske kommer liksom med åldern att man...
Nej, men jag tror så här, med åldern så får man förmånen att veta vad som är viktigt för en själv. Alltså ju yngre vi är, desto mer prestationskrav har vi ju mot omgivningen i form av skola, och sen så har man sin idrott och sina föräldrar och allting. Men ju äldre vi blir, desto mer kan vi ju faktiskt sätta oss i situationer där vi liksom egentligen förgyller vår egen tid.
Men sen tror jag går att vända på det också. Alltså vissa barn och ungdomar kan ju ha det där med sig naturligt. Och kan sabba det med åldern också. Och också bara för att man är 30 eller 40 eller 50 behöver man inte ha det perspektivet heller. Så att vara öppen för människan också. Men som den man möter.
Det här är så roligt. Det fanns en tid när vi började göra en pilot på den här podcasten. Och då fanns det en idé att i slutet då så skulle det avannonseras. Så att, stort tack för att ni har lyssnat på Hjärnskrynklarna 2018 episod 3, där vi har brottats med tankar. Och så skulle vi säga hej då, hör gärna av er till kontaktet hjärnskrynklarna.se, följ oss på Facebook, Twitter och alla sociala kanaler. Och så skulle musiken tona upp precis som den gör här. Och sen så säger vi hej då. Och sen så skulle vi sjunka in i fortsatt samtal om det vi pratade om. Det var vår fantastiska, det är en ganska snygg form. Det var så vi gjorde förr.
Ja, det kan vi ju.
Och nu skedde det naturligt utan att vi...
Det naturligt att vi aldrig klarade av att avsluta det här. Ja, men man kan ju prata hur mycket som helst om de här.
Det är därför vi fortsätter.
Ja, så stort tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.